Jag bor sedan, en kort presentation kan vi få också bjuda på. Jag bor tillsammans med min fru och vi har tre barn i Alvesta. Nu är två barn utflugna. Den äldsta dottern är i Amsterdam med UMU. En kristen ungdomsorganisation, missionsorganisation. Och min mellandotter dansar fram i livet i Lund där hon går ett dans- och musikalgymnasium. Så det är lite hennes dröm. Men vi har bott här nere i Kronoberg i ett år. Så jag kan inte påstå att jag är någon smålänning ännu. Jag vet inte hur många generationer man måste bo här för att få kalla sig för det. Vi kommer från Jämtland, långt upp i Norrland. Eller ja, egentligen bara halvvägs upp i Sverige. Vi har bott där 14 år utanför Östersund. Jag har jobbat som pastor i Betelkyrkan. Känner ni till Kenneth Hermansson? Det gör ni. Ja, han var pastor här i den här kyrkan, stämmer det? Ja. Han har ju funnits med i min församling eller i vår församling där uppe i alla år skulle jag säga. Så det finns ju lite. Och Vivi kom uppifrån, vad var det, sa Pingst Åredalen. Ja, precis, dit ska vi snart återkomma i min predikan. Ja, men fantastiskt vackert där uppe i Jämtland. Har ni varit där någon gång? Ja, precis. Nej, det är otroligt fint. Men nu bor vi alltså här i Alvesta. Sen ett år tillbaka, vi var på väg ut till andra sidan jorden. Hade förberett oss i två år för ett stort missionsäventyr. Vi skulle till Papua Nya Guinea, norr om Australien. Och hade förberett det här så noggrant tyckte vi. Men så kom corona och så stängdes allting ner. Och vi hade sålt hus och företag där uppe. Jag har varit bagare nämligen de sju sista åren i mitt liv innan vi flyttade hit ner. Surdegsbagare. Det är en lång historia som jag inte ska dra idag. Men Gud har många roliga... Han har mycket humor faktiskt, vår Gud. Men vi fick lite panik här förra sommaren då, för ett år sedan blir det ju då lite drygt, när vi inte kunde komma iväg och vi visste inte vart vi skulle ta vägen. Vi var liksom hemlösa i Sverige plötsligt. Sålt allt, Eva, min fru, hade tjänstledigt och kunde inte gå tillbaka till jobbet och vi insåg att nu måste vi omplantera oss någonstans i Sverige. Nu hade Gud viskat fyra år tidigare en sommar om att Växjö, där finns det en församling som är spännande. Ulriksbergskyrkan. Och vi var där och tittade då under en vecka där nere. Men sen så var det ingenting direkt som öppnades och vi la det där på hyllan. Men den rösten kom tillbaka då 2020 på sommaren. Och på två, tre hektiska veckor så visade det sig att det då fanns två tjänster, en för mig och en för min fru. Hon är läkare och jobbar som inom palliativ vård. Hon är egentligen neurolog men jobbar i det palliativa teamet här i Kronoberg. Så hon åker runt bland annat till Tingsryd ibland och hälsar på människor i livets slutskede. Vi insåg att det här är kanske vad Gud vill för här och nu. Så att vi fick bara tänka om i en väldig swish i skallen. Och sen så, innan vi visste ordet om, så fanns vi här nere. Och fick också tag i en kåk då i Alvesta. Där vi bor i närheten av sjön Spånen uppe i östra Alvesta. Med granne med Eljusspåret. Ungefär som vi bodde i Jämtland faktiskt. Ja, det är en kort presentation av mig och min familj. Sen så blev jag ju då anställd av dels Ulriksbergskyrkan. Jag är omsorgspastor där på 40% och av Kronobergs läns frikyrkoråd som sjukhuspastor på centrallasarettet i Växjö och ute på psykiatrin. Och ja, rättspsyk ingår ju där också. Det är ju för människor som är dömda men som anser ha en, ja, en psykisk störning på något sätt som gör att de inte kan bli dömda till fängelse utan får vara i en fängelseliknande miljö, men är egentligen där för vård, kan man säga, på obeständig tid. Det görs ju kontinuerligt bedömning av hur länge de ska vara där. Så där finns jag nu, och det är en väldigt annorlunda värld, vare sig om jag jämför med mitt bageri eller om jag jämför med församlingsarbete. Och ni vet ju säkert ganska mycket om sjukhuskyrkan eftersom ni har min företrädare mitt ibland er, Ingrid Tårdsson. Det är väldigt trevligt, det är första gången jag ser dig live faktiskt. Vi kom ju mitt i pandemin hit ner, och det har ju varit väldigt speciellt överhuvudtaget att jobba och komma in sig någonstans, vare sig det gällde i församlingen, Ulriksbergskyrkan med sina 700 medlemmar, eller på sjukhuset under en pandemi. Det har varit väldigt nedstängt och väldigt svårt så. Nu börjar det öppna upp, så nu börjar man ju få röra sig lite mer så, och kan ta lite mer initiativ. Men det är en långsam process. Vi finns ju till som sjukhuskyrka för de som är sjuka naturligtvis på sjukhuset. Vi finns också till för de som arbetar på sjukhuset, och vi finns till för de anhöriga till de sjuka. Så vi har tre huvudkategorier. Egentligen kan man ju säga att vi finns till för alla på sjukhuset. Så när du väl kommer innanför dörrarna på sjukhuset, då är du vår måltavla. Vi har ju kontor ganska nära entrén, ett litet andagsrum och lite kontorsrum. Så kommer ni till sjukhuset eller av någon anledning, så är ni ju alltid välkomna att ta kontakt med oss och komma förbi. Jättekul att komma och säga hej. Jag finns där måndagar, onsdagar och torsdagar. Lite speciellt de närmaste månaderna, för jag går också ett kompetensutvecklingsprogram som innebär massa studier, så jag är hemma en del på torsdagar, men framför allt måndag och onsdag. Jag är också ute på psykiatrin på onsdagar en del. Vi är fyra stycken. Vi var precis ett komplett team för första gången på länge, Ingrid. Och det var vi väldigt glada för nu efter sommaren. Det innebär att på sjukhuset så var vi då en präst, en pastor och en diakon. Och sen så anställdes också en präst till psykiatrin som bara ska få finnas där ute. Dessvärre har hon precis tagit tjänstledigt på grund av familjeskäl, som kommer att vara borta ett halvår åtminstone. Så nu ska jag försöka upprätthålla vårt arbete på psykiatrin på ungefär en eftermiddag. Det är inte lätt. Nej, det är väldigt mycket att spänna över. Men vi får se. Jag gör det bästa jag kan. Ja, men det kunde väl vara några ord om sjukhuskyrkan. Har ni frågor får ni jättegärna ställa dem. Jag tänker att jag ska vara kvar här på fikat om jag inte blir utkastad efter predikan. Och då kan ni väl passa på om ni har några frågor. Så.
Rickard, jag ska också säga att vid kyrkfikat så kommer det finnas en möjlighet för den som vill att ge en gåva till sjukhuskyrkan. Nu ska vi sjunga psalm 48, och under tiden så tar vi upp en kollekt till församlingen, och därefter så predikar Rickard för oss. Psalm 48.
Ja, temat för den här predikan idag är en bibelvers ur Galatierbrevet, 6:e kapitel, nämligen vers 2 där. Där står det kort och koncist: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och först kan man ju fundera på det här Kristi lag. Vad är det för någonting? Jag trodde Kristus kom med nåden, ja, att det var slut på lagen. Så finns det nu någon Kristi lag också? Har han stiftat nya lagar här? Och vad jag kommer fram till är väl att det Jesus tänker på skulle kunna vara Johannes 13. Där säger han i 34 versen: ett nytt bud ger jag er. Lagarna, eller judarna, har ju levt under 613 olika bud, Torah, den judiska lagen. Jesus sammanfattar dem vid något tillfälle i det dubbla kärleksbudet som vi ju känner till från Nya testamentet. Älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Här kan man se att han skärper det här budet och liksom gör det ännu mer koncist när han säger: det här är ett nytt bud som jag ger till er. Att ni ska älska varandra. Ja, så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så när Jesus i missionsbefallningen, Matteus 25, vet vi, kommer tillbaka till det där det står: gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes land och namn och lär dem att hålla alla bud, alla befallningar som jag gett er. Då kan man nog egentligen sammanfatta det i det här att ni ska älska, i det här nya budet, ni ska älska så som jag har älskat er. Innan skulle vi älska Gud och vi ska älska varandra, och det lät som det är väldigt mycket ur vår egen kraft som vi ska göra det här. Det handlar om oss, att vi ska producera den här kärleken till Gud och vi ska den här till varandra. Nu säger Jesus: älska så som jag har älskat. Och det är för att det är nya betingelser. Genom den helige ande så får vi en förmåga att älska varandra som vi inte tidigare har haft. Så att det är det nya i det hela, att faktiskt Gud ger oss en ny möjlighet, en nya förutsättningar att älska på ett nytt sätt genom Guds kärlek som kommer till oss genom den helige ande. Och ett sätt att visa den här kärleken, för kärlek är inte bara att gå omkring och viska till varandra jag älskar dig. Det brukar vara förbehållet där man är gift med, möjligtvis, och någon gång kanske man säger det vid något tillfälle. Men Gud vill gärna se det här på riktigt. Och Paulus talar om det här till galatierna, att kärleken måste bli synlig. Och ett sätt som den kan bli synlig på, det är att vi bär varandras bördor. Då visar vi med trovärdighet att vi älskar varandra, att vi också vill vara delaktiga i varandras liv, ta hand om varandra, bära varandra, vara trofasta varandra, finnas med i de svåra tiderna i varandras liv. Så det har jag tänkt att tala till er om en stund idag. Vad det innebär att bära varandras bördor. Vi kan börja med att be tillsammans. Tack Herre för att du har visat oss en väg som är högre än alla andra vägar. Kärlekens väg. I Johannes så står det att Gud är kärlek till sitt väsen. Och att han verkar genom kärlek. Det är hans syfte och hans motiv i allt det han gör. Och tack för att vi genom den helige ande, Herre, får del av den kärleken. Och vi ber att den ska ingjutas i oss idag den här förmiddagen när vi talar om dig, om din kärlek Herre, och om vad det innebär att bära varandras bördor. och vilka bördor som vi kan bära på. Tack Herre att du är med och att du förmedlar dig genom ditt ord till oss idag. Uppmuntra oss, styrk oss Herre. Ge oss hopp. I Jesu namn, amen. Amen. Jag ska börja faktiskt idag med att ta med er till Jämtland. Vi ska ut på fjällvandring. Har ni fjällvandrat någon gång? Har ni det? Wow. Ända nere, nästan på gränsen till Blekinge, så har ni åkt ända upp till fjällen och fjällvandrat. Ja, ja, men vårt land är ju fantastiskt. Och när jag var nyfrälst, jag blev troende för väldigt länge sedan. Jag har ju levt ganska länge sedan, länge nu, 30 år sedan. Då kom jag till tro nere i Spanien, för det är faktiskt i Spanien jag är uppvuxen. Där har jag gått i skola, i den svenska skolan på Costa del Sol i Fuengirola, i stort sett hela min uppväxt. Och där kom jag också till tro och där kom min familj till tro. Vi har ingen sån kristen bakgrund. Och när jag kom till tro där nere så märkte jag ju väldigt snart att jag kan ju ingenting om kristen tro. Jag fick en stark och omvälvande gudsupplevelse där nere. Men jag kunde ingenting om kristen tro. Jag kunde definitivt ingenting om den här boken. Och jag förstod att det ska man kunna om man kallar sig för kristen. Det hör till. Så jag behövde lära mig mer om vad kristen tro handlar om. Det kändes rent pinsamt att mina klasskompisar kunde mer om Bibeln. Och de var ju inte troende, de var ju inte kristna. Men de verkade som att de kunde mer. Så jag tänkte jag måste lära mig mer och jag sökte någon bibelskola i USA. Och jag sökte även någon folkhögskola i Sverige. Och bland annat då uppe i Jämtland, i Västjämtland. Hollands folkhögskola hette den, det är EFS som driver den skolan. Nu heter den Åredalens folkhögskola. Och jag kom in där och hösten 89 så börjar då jag och ett 20-tal andra förväntansfulla ungdomar bibellinjen där för året. Och som de brukar göra, så skulle det göras i år också. Man skulle svetsa ihop det här gänget nu från hela Sverige genom att gå en fjällvandring. Det är ett bra sätt att bli ett, komma ihop sig och bli ett gäng. Och vi fick höra att vi skulle gå en sträcka på 12 kilometer. Det är ju inte långt. Det lät ungefär som 3 varv på Eljusspåret där hemma. Så även skåningarna kände att det här är väl inget problem. Så även om flertalet hade väl aldrig gått i fjällen om man säger så. Hade ingen erfarenhet av fjällvandring. Men med gott humör och mycket inspiration så tog vi oss an den här uppgiften. Och en tidig måndagmorgon i september så möts vi upp på parkeringsplatsen i Vålådalen. I närheten av Ottsjö i västra Jämtland. För att gå då 12 kilometer till Stendalstugorna. Och det är en lite småkall morgon som det brukar vara, höll jag på att säga, i september i Jämtland. Blåser lite grann. Vindmålskya drar förbi, men solen kommer fram lite grann ändå så där. Och det är väl 5-10 grader så att man får väl ha en liten mössa på sig och några små tunna vantar i alla fall. Men vi drar iväg hela klassen med en lärare och de första 4 kilometerna är i lågskog, i tallskog. Det är lättgånget, det går ganska fort och det är muntert och det skrattas och pratas och är väldigt behagligt överhuvudtaget så. Sen framåt lunch så börjar det bli lite blötare i marken. Det är lite sådär myrmark, lite sumpigt. Vi ska försöka laga lite lunch på stormkök. Vissa har insett att det inte var så smart att ta jumpaskorna på sig när man skulle fjällvandra. Det börjar redan chippa betänkligt. Och det har dessutom börjat regna, vilket det ju ofta gör i fjällen. Men folk är ändå vid gott humör fortfarande. Några börjar tycka att det känns tungt att bära på sina ryggsäckar och det är skönt att få spänna av dem ett tag där. Men vi får i oss någon liten varm soppa eller någon nudlar eller ja, ni vet de här frystorkade historierna, de är ju inte jätteroliga men det går ju an. Och sen efter ett tag så är det då dags för nästa deletapp då under dagen. Och nu är det en rejäl stigning på en 3-4 kilometer upp till trädgränsen då. Ett antal hundra meter, höjdmeter. Och nu är det regnigt, det är lerigt, riktigt grisigt faktiskt. Så. Och nu dras det här lilla tåget ut ganska betänkligt. Några springer med gott mod före, höll jag på att säga, upp för backarna. Andra sladdar efter rejält. Det tar ett par timmar så kommer man upp då till trädgränsen och där hinner ju någon lärare då stoppa de här första mest ivriga typerna. Och sen ska vi då återsamlas där uppe och det tar ungefär ja, en halvtimme, 40 minuter innan alla är samlade igen. Och nu är situationen inte lika munter längre. De som kommer på slutet, de spänner av sig ryggsäckarna med ett stort stön och säger vi går inte längre. Jag orkar inte mer. De kommer upp, de ser ut så här ungefär liksom när de kommer upp. Och de är helt slut. Och man kan väl säga att vissa grundläggande saker har tagit ut sin rätt. Grundkonditionen var inte så bra hos alla. Utrustningen var inte jättebra heller. En del verkar inte ha vattentäta grejer på sig till exempel. Och det blir ju några extra kilo när allting är genomblött. Och sen framförallt, hur har man packat ryggsäcken? Det verkar som vissa har tryckt in halva garderoben plus ett antal böcker och sådär. Så några späda tjejer och killar kan man konstatera bär ungefär halva sin kroppsvikt på ryggen. Det blir väldigt tungt efter ett tag kan jag berätta. Och nu är det inte konstigt att de går dubbelvikta som upp- och nedvända un när de kommer upp där. Så nu är det inte så roligt längre. Nu gör det ont i kroppen, nu gör det ont i leder, i ben, det gör ont i höfter, det gör ont i axlar, folk har ont i ryggen, rejäla skavsår, ont i nacken. Nej, vill inte gå längre. Nej, så vad gör man då när man är på fjällvandring och vissa börjar strejka? Ja, det börjar hagla lite olika råd då. Vissa säger att vi får lämna de här som inte vill gå. Vi får lämna kvar dem helt enkelt. Och så får vi andra gå de sista 4 kilometerna. Och så får vi ringa fjällräddningen och har de tid så kan de ju hämta upp dem sen framåt natten. Någon tycker att ja, de som inte orkar bära kan slänga ut sina grejer då här och tömma ryggsäckarna. Ja, som sagt var lite olika klokhet i de här råden. Till slut steppar i alla fall läraren fram och säger de här bevingade orden som också är överskriften för dagens predikan. Nu måste vi bära varandras bördor. Och det innebär att några kommer att få bära 2 ryggsäckar. Och att det sen för övrigt kommer att göras ganska mycket omflyttningar av diverse innehåll i ryggsäckar. Och det slutar med att en del kommer alltså bära otroligt mycket mer än de hade gjort. Många kommer att bära lite mer och några kommer inte bära någonting. Eller de kommer att försöka bära sin egen kroppsvikt. Och det huggs ut lite stavar och stötter och lite käppar och grejer därför att de som är skadade, mest skadade ska lyckas liksom, kunna trava vidare nu. Och efter ungefär 45 minuter så är faktiskt alla på benen igen. Och det är ju ett lite tragikomiskt vandringssällskap som fortsätter sin resa nu. Nu är det definitivt ingen som springer i förväg kan jag berätta. Utan nu håller alla ihop och det går väldigt långsamt framåt. Men det fantastiska är att det går framåt. Alla är med. Och det är bara renarna som lätt springer runt oss, omkring oss där uppe på fjällkanten. Men vi kommer faktiskt vidare. Och efter ytterligare några tider, strax innan solen ska gå ner, då skymtar hustaken på stugorna dit vi är på väg. Och då har vi kommit ner i en sån här intensivt höstgul fjällbjörkskog. Och då händer det som ibland händer i fjällen. Nämligen att allting vänds, hela scenariot byts. Regnet upphör, vinden som var så snål och kall, den mojnar helt. Det bryter upp på himlen, solen visar sig, den nedåtgående solen. Och i motljuset, in i den här fjällbjörkskogen som är så här brinnande höstgul, så träffas solens strålar, droppar på varje blad som hänger där. Och det blir som ett prisma som totalt upplyser hela den här skogen med ett sken av guld och silver. Det blir en bländande sken. Och det känns som att vi plötsligt har hamnat i himlen faktiskt. Det är svårt att beskriva det här, men skulle ni ha fått uppleva det skulle ni ha förstått precis. Det är en fantastisk upplevelse. Och med fonden av de här taken på huset så blir ju upplevelsen, vi är hemma. Vi har kommit fram. Vi har klarat det här. Vi är i himlen. Ja, men nästan så faktiskt. Och euforin stiger i de här totalt genomtrötta slut. Vi är helt slut i våra kroppar. Men euforin stiger. Adrenalinet kommer tillbaka. Endorfiner väcks till liv. Vi har klarat det här. Vi är framme och alla är med. Alla är med. Det här var en början på ett fantastiskt år. Ett fantastiskt år i mitt liv. Ett fantastiskt äventyrligt år som bibelklass. Vi skulle få göra många fler äventyr. I Jämtland och ute i Europa tillsammans. Men det här är också en jättefin bild på oss som församling. Vad vi är som församling. För vi är ett folk på vandring mot ett mål. Och Jesus har sagt, se till att ni inte tappar någon på vägen. Se till att alla kommer med. Se till att ni hjälps åt att bära varandras bördor så ingen hamnar på efterkälken. För det är ganska lätt hänt att någon kommer som eftersläntrare och någon faller av åt vänster eller höger. Och ni vet ju att det talas om den här vägen som en ganska smal väg många gånger. Och det är lätt att gå vilse. Men vi är tänkta att som folk, som gemenskap, få med oss alla hela vägen hem. Så, en ingress till en predikan om att bära varandras bördor. En fjällvandring kan vara en bild för detta. Vad är det då för bördor som vi bär på? Vad är det för någonting som vi har här att bära på i denna värld som vi finns? Om vi går tillbaka till när Gud skapade oss som människor, så skapade han oss, skulle man kunna säga, i tre dimensioner. Vi fick en kropp, det är vår fysiska kropp. Den innehåller ben, den innehåller leder och senor, den innehåller organ, den innehåller muskler, tyvärr också ibland lite för mycket fett. Men den innehåller en massa saker som är viktiga för oss på olika sätt. Sen så har vi också fått ett psyke. Där tänker vi saker, där upplever vi saker, där tolkar vi saker i våran hjärna. Och sen så förklarar Bibeln, så har vi också fått en slags själ. Och själen var det innersta rummet i oss, vår djupaste identitet. Där har vi också kontakten med Gud, vår skapare. Okej, så var vi skapade. Så var vi som avbilder satta till Gud. Sen kommer ju syndafallet, som många av er vet. Det innebar att den här kontakten djupast sett i vår själ drogs ur. Själen lades i mörker. Vi kunde inte se längre vilka vi själva var. Vi kunde inte se vem Gud är. Otro, heter det, fyllde oss, själva grundsynden. Och det påverkade i sin tur vår psyke. Från att ha varit ett sinne fullt av frid och harmoni med alla dimensioner i oss själva, så fylls vi nu av oro väldigt snabbt, visar Bibeln. Otrygghet, vi upplever dåliga känslor av avundsjuka och svartsjuka, och vi blir ilskna och arga, vrede kommer in. Vi känner ångest för mycket, inte minst för döden, för rädslan att dö. För det är ju så att kroppen också börjar förfalla. Och från att vara evighetsvarelse, tänkte att vara evighetsvarelse, så börjar nu vår kropp att åldras. Och det kan vi ju följa i de här tidiga släkttavlorna där också åldern på personerna står. Och vi ser att från 800-900 år så går det ganska snabbt utför. Och när vi kommer fram till Noa så deklarerar Gud att 120 år under de bästa betingelser är vad människan kan bli ungefär. Så här ser vi att varje dimension i vår kropp plötsligt bär sina bördor. Och det här kan vi känna igen från vårt liv. Vissa av oss bär på mycket tyngd i vårt psyke och lider mycket av oro och ångest. Jag själv har fått en hel del av det under mitt liv också faktiskt. Och kroppen har, ja, den är ju som den är. Den bär vi också på i vilken status den än är i. Och själen, ja, ibland så drabbas vi av en tung själ. Olika saker som ansätter oss djupa sett. Och jag brukar tänka på det i form av en bil. Idag åkte jag ju hit till Tingsryd med min bil. Det är väldigt smidigt med en bil. En liten handrörelse, små fotrörelse, så tar den mig på ett behagligt sätt vart jag än vill. Det är fantastiskt med en bil. När man bor i Kronoberg och behöver resa lite grann. Det var fantastiskt i Jämtland också. Men jag rör mig nog nästan mer här nu faktiskt. Men bilen, den är bra så länge den funkar som den ska. Då är den perfekt. Men jag i alla fall, nu vet jag inte, ni kanske är superhändiga allihopa här i församlingen, så då är det här, gäller inte den här bilden riktigt lika bra. Men för mig som har tummen så här, så är det väldigt viktigt att bilen funkar som den ska. Annars tycker inte jag att den är rolig att ha, helt enkelt. Så en bil som inte startar när den ska, en bil som stannar helt plötsligt, en bil som bromsarna inte funkar på, som när vi var i Bolivia för några år sedan och bromsarna slutar funka plötsligt när man ut och åker. Det är sånt inte roligt. Så man vill att bilen ska funka, och när den inte gör det så är det väldigt jobbigt. Och jag känner att då vill jag helst bara bli kvitt en sån bil. Jag vill inte ha en bil som är nyckfull, som man aldrig vet när den funkar, som är kall och otrevlig att sitta i också, och som slutar med att man snarare själv ska dra den efter sig. Då är det inte jättesmidigt med en bil. Men vet ni, det här är en ganska bra bild av oss och våra liv i en trasig värld. För att så känner faktiskt vissa av oss i våra kroppar. Att ha en bil när den fungerar, att ha en kropp när den funkar som den ska, då är det så skönt, då är det fantastiskt. Då leker livet. Men när det inte funkar, när kroppen inte funkar, När själen är tyngd av skuld, när sinnet är fyllt av massa oro och ångest, när kroppen är sjuk, när man har kroniska smärtor kanske, då är det ungefär som en trasig bil som man går och släpar på. Det är inte roligt och man längtar efter befrielsens dag. Den här hösten hade vi som utbildningsdagar i nationella sjukhuskyrkan, hade vi ett tema som handlade om dödshjälp. Och det är ju någonting som är en ganska svår fråga för många i vårt samhälle. Och det kommer att eskalera, den frågan kommer att växa. Frågan om dödshjälp. Får man avsluta sitt liv? Får man hjälp av andra att avsluta sitt liv? Och det är ju någonting som den frågan kommer ju när man mår tillräckligt dåligt, eller när man verkligen mår dåligt i sin kropp och inte bara när man inte orkar mer. Och så kan det kännas, och vi möter de här personerna som känner så redan i den här boken, kan jag berätta. Det finns flera personer som önskar sig döden för att deras liv är så jobbigt. Så det här är ju någonting som har funnits med oss som mänsklighet i alla tider. När bördorna som vi bär på blir alldeles för tunga. Och vad säger då Bibeln? Ja, vad säger då Gud om dessa bördor? Ja, om man tittar i Bibeln så är det ju så att den lovar oss aldrig ett liv här på jorden utan bördor. Så är det ju tyvärr. Däremot så ger den oss hopp, och det hoppet får vi ju genom Jesus Kristus. Och jag bad faktiskt Erik idag att vara snäll att ta fram ert kors. Det här korset kommer fram vid påsk kanske, och ibland vid något annat tillfälle också. Men här är ju platsen som ger oss hopp, nämligen Jesu död på korset, som vi symboliserar ofta med ett kors. Det är ju, korset är ju i sig inget trevlig symbol, eftersom det är ett avrättningsredskap. Men för oss har det blivit en välsignelse med tanke på att Jesus valde att dö på ett kors. Och där vändes ju historien för oss som mänsklighet. Vid det här korset så plötsligt fick vi ett nytt och ett rejält hopp som människor. Om att våra bördor en dag ska få överlämnas. Och Jesus säger ju det också. Vi kan ta upp det från Matteus 11, en bibelvers. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det säger Jesus till oss idag. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Så det Jesus säger är att vi får komma till honom med alla våra bördor, var de än finns. Och han säger, kom och lägg ner dem vid mig. Vid mina fötter, vid mitt kors. Lägg av er bördorna där. Jag ska skänka er vila. En berättelse som på ett väldigt fint sätt åskådliggör det här, hur Jesus faktiskt hjälper oss med alla våra bördor på alla de här tre planen, är berättelsen när Jesus helar en lam man. Den finns i tre av de fyra evangelierna, och jag läser från Markus evangeliet. Tänkte vi skulle kika på den. Ni har säkert läst den, men kanske inte utifrån det här perspektivet tidigare. Vi läser från Markus 2. Det står att Jesus några dagar senare kom till Kapernaum, och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket och firade ner bädden med en lam genom öppningen. Jesus såg deras tro och han sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och han sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? För vad är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller säga, stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, så säger jag dig, och nu talar han till den lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, han tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så de häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sådant. Så i den här berättelsen, som ju också är en fantastiskt fin bild av hur vi bär varandras bördor. Här kommer då en lam man, buren av fyra vänner. Och att vara lam är ju aldrig roligt. Det skulle inte vara roligt idag heller. Vilken fruktansvärt öde att bli lam, eller hur? Det skulle ni inte vilja vara. Ligga plakat på marken. Och i det samhället då, utan socialt skyddsnät, där man inte får något bidrag eller någonting, utan är helt hänvisad till snälla människor, om man säger så, då var det nog inte lättare att vara lam. Men den här mannen verkar ha några vänner, i alla fall fyra stycken, som är villiga att komma till Jesus med honom, bära dit. Det är verkligen att bära varandras bördor, att komma till Jesus med den här lame mannen. Och det som då är uppenbart för alla är ju vad den här mannen har för behov. Han kommer till Jesus, han läggs fram där på ett spektakulärt sätt framför Jesus, och det är fullproppat med folk och alla förstår ju varför han är där. Jag menar, man vet ju att han har helat människor förr, Jesus. Och här ser man en person som är lam, som inte kan gå, som inte kan röra sig, som inte har någon inkomst, därför inte kan ha något arbete, klarar inte sin försörjning och boende och allting. Han är beroende av hjälp precis för allt. Så hans behov är ju fruktansvärt tydligt. Ändå förvånar Jesus, för det han gör, står det ju, det är att han tittar på mannen och så säger han, dina synder är förlåtna. Han ser alltså någonting djupare som antagligen inte de andra har sett. Han ser att den här mannen är orolig och bär på någon typ av skuldbörda i sitt hjärta. Men det står att när han ser deras tro så säger han till den lame, dina synder är dig förlåtna. Jesus, han hjälper oss på väldigt många olika sätt. Men är det någonstans vi får verklig kraft till att bli befriade från våra bördor, så handlar det just om det innersta i våra liv, på ett andligt plan där Gud helar och läker oss från syndens konsekvenser. Befria oss, det är ju också det viktigaste i den kristna tron, att vi får del av hans frälsning, att vi får tillbaka kontakten med Gud inuti oss i vår själ, att vi får ljuset tillbaka, livet tillbaka. Så det går Jesus först på av allting. Sen står det i något av de andra evangelierna att när han ser på Jesus i den här berättelsen så säger han, du behöver inte vara orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Så den här skulden, den här syndabördan har uppenbarligen påverkat hans psyke. Han lever med en oro, en ängslan för detta som binder också honom i hans psyke. Han har säkert ångest över det här på något sätt. Så därför kan man tänka sig att när nu den här skuldbördan lyfts av den här lame mannen, han får förlåtelse, så kommer det påverka också hans psyke. Han kommer att må betydligt bättre psykiskt genom att den här skulden försvinner. Och sen avslutar sen Jesus också det hela med att faktiskt göra det som alla nog hoppas på ska ske där och då. nämligen att han också blir helad rent fysiskt. Så han kan ställa sig upp och gå. Så på tre sätt, på alla tre nivåerna, så hjälper Jesus honom med sina bördor den här dagen. Så att han faktiskt går som en fri människa rakt igenom därifrån. Och det tänker jag också när Jesus inbjuder oss till sig själv med våra bördor. Djupa sätt i vår själ, i vårt psyke och i vår kropp. Sen är det ju så, och jag vet inte om ni tänker redan på detta när jag säger det här. Alla blir ju inte hjälpta. Nej, så är det. Det är lite de förutsättningarna vi lever under. Det är sant. Jag skulle vilja säga att själens helande, det sker nästan alltid. Om människan söker sig till Jesus för förlåtelse, så får hon förlåtelse. Så det helandet, den läkedomen och den förvandlingen att få uppleva ett nytt liv, den kan alla människor som med ett sant hjärta vänder sig till Gud få uppleva. Ibland, ganska ofta, påverkas också vårt psyke. Vi mår bättre i samband med en sån upplevelse. Mycket av vår ängslan och oro försvinner faktiskt i och med detta. Ibland, vid vissa tillfällen, så läks också kroppen ut av ett sådant helande inifrån och ut. Men inte alltid. När jag kom till tro så hade jag lidit av migrän i hela mitt liv i stort sett. En migrän som jag övertagit av min far, fått i arv, och som han hade fått av sin mor. Så är det ju med migrän. Det går ju ibland i arv. Och den migränen hade förstört till stor del hela min uppväxt. Gjort att jag måste leva på ett väldigt inrutat sätt. Kan jag aldrig vara vaken lite längre på kvällen. Jag får äta viss kost och ett väldigt, så att säga, begränsat liv socialt också. Nästan alltid huvudvärk. När jag kommer till tro och får uppleva hur Gud förvandlar min själs tillstånd, så blir jag efter ett par månader dessutom helad från min migrän. Inte i samma situation, jag ser det som en konsekvens av att jag kom till tro. Så fanns jag sen med i ett annat sammanhang, i ett annat möte, där man ber för sjuka och där de bad för de som hade ont i huvudet. Och där blir jag helad från min migrän och befriad från den. Så ibland sker det, men ibland sker det inte. Min fru lider av migrän också, som hon har övertagit från sin far. Och hon har inte blivit helad ännu. Och lider fortfarande mycket. Och det är många dagar som hon är hemma om året på grund av den migränen. Och äter mycket tabletter. Så ibland sker det och ibland sker det inte. Och varför är det då så att Gud hjälper oss med våra bördor ibland och ibland inte? Rent teologiskt skulle man kunna säga att vi lever i ett mellantillstånd här nere just nu. Guds rike har kommit, men ändå inte fullt ut. Eller som Jesus när han gick runt och predikade, då står det: omvänd er, himmelriket är nära. Det har kommit nära oss. Det har kommit så att vi kan få del av det. Men det har ändå inte blommat ut helt. En lite konstig bild som kom till mig, men jag delar den med er i alla fall. För att försöka förstå det här med ännu... redan nu men ändå inte helt, det är det amerikanska valsystemet. När en ny president ska väljas Och det kan ju bli någon som sitter kvar ytterligare. Man har ju 2 mandatperioder som man kan få sitta i USA. Men när det är dags för val, presidentval i USA, då sker det alltid i början av november. Om ni inte har tänkt på det. Och då är det ju så att om det då blir en ny president som väljs, så kommer ändå den gamla presidenten att sitta kvar ett tag. Det är inte som från dagen efter som att han tar över, utan övergången så att säga när den nya insätts, det sker i slutet av januari. Så det är ett par 3 månader som den gamle får sitta kvar. Det är ju inte tänkt att han ska göra jättemycket radikala saker. Det misstänktes ju med Trump att han eventuellt skulle hitta på någonting då. Men det blev väl inte så farligt kanske. Vissa saker hände ju dock. Men det blev i alla fall inget kärnvapenkrig eller någonting. Men hur som helst så ska den nya sakta installeras. Han ska få tid på sig att installeras, och den gamla presidenten ska då avveckla sitt presidentskap. Så i den här situationen lever man då några månader lite så där i ett vakuum. Och på något vis upplever jag att den seger Jesus har vunnit på korset där och då för oss är början på en ny era. Han är herre och han kommer att vara herre och visa sin makt över hela världen. Det står att alla knän en dag ska böjas och alla tungor en dag ska bekänna att Jesus är herre. Det kommer att bli synligt för alla. Han kommer att synas väldigt tydligt som herre och kung över världen när han kommer tillbaka. Men den installationen dröjer tydligen ett tag fortfarande. Så vi lever i en mellantid där han har vunnit den här segern. Han är den rätte herren och den gamle herren, den onde. Han finns fortfarande kvar. Han har fortfarande en del makt och det skapar fortfarande en hel del problem här på jorden. Men det är som att solen har lyst in. Om vi hade ett molntäcke som idag som täcker hela himlen så att säga, så har med Jesus och hans korsdöd ändå det bildats en strimma av hopp. Det har brutits upp ett hål i molntäcket och det kommer ner ljus. Och vi kan få del av det här ljuset, det här livet. Och jag tänker att framför allt syns det i Tingsryd här i den här kyrkan. Ni är det här ljuset. För Jesus säger att församlingen kommer ju att vara hoppet för den här världen. Det är där Gud syns, det är där Gud märks. Det är där som man får lära sig vem Gud är och får lära känna honom och så vidare. Så att ni är ju ett av de ljusplatser så att säga, där himmelriket strålar ner här i er bygd så att säga. Men däremot så om man ser till oss och våra kroppar, så är det fortfarande så att en hel del ligger i skugga och vi får dras fortfarande med en del bördor. Men hoppet finns där och det får vi aldrig glömma. Slutet på berättelsen, på den här långa, långa berättelsen som spänner över hela mänsklighetens historia. Jag älskar ju den här bibelboken för att den är en enda lång berättelse. Och slutet av den ligger ju framför oss, de sista böckerna eller sista boken och kapitlen som handlar om att Gud en dag ska torka alla våra tårar. Den dag då han för sista gången tar av alla deras bördor. Då ska han torka våra tårar. Då får vi slänga ner allt det här. Bara lämna det bakom oss. Då väntar en befrielse för oss alla. Och på alla dimensioner i våra liv. Det ser vi fram emot. Då är det slut på oro, på lidande, på ångest, på död. Allt detta som har jäckat oss och förstört vår livskvalitet här på jorden. Hebreerbrevet talar om den stora vilan som vi kom in i då. Ja, vänner, vi ska be alldeles strax. Men ändå vill jag påminna om att vi finns fortfarande kvar i den här mellantiden. Och vi är satta att bära varandra i den här tiden. Att inte glömma bort varandra. Jag tänker att ni ska tänka en stund på de som finns i utkanten av er församling idag också. De som borde ha suttit här i bänken och fyllt upp kanske kyrkan så den hade varit helt full idag. Var finns de? Varför är de inte här? Vad har hänt med dem? Vad tynger de? Vad bär de för bördor? De är vi kallade att söka efter. Är det någonting som Jesus betonar under sitt liv här så är det att söka efter det som är förlorat. Att inte glömma bort dem som inte sitter här fast de borde ha suttit här. Borde vara med här. Och han säger att det är att visa kärlek på riktigt. Då har ni faderns hjärta. Om ni går efter dem, om ni söker efter dem, om ni inte ger upp med dem. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi är kallade till att följa dig. Att vi kallade att leva så som du levde. Och det stod att du gick runt och gjorde gott här på jorden. Hjälp oss Herre att bära varandras bördor. Att se till varandra. Att se till att alla kommer med på tåget Herre. Att ingen lämnas kvar. Att ingen glöms bort Herre. Hjälp oss här att komma ihåg alla de som har varit med. Alla de som har fått uppleva dig. Som har fått se dig, Herre. Som har fått en gång sina liv förvandlade av dig på något sätt, Herre. Och blivit berörda av din levande ande. Herre, du påminner oss idag. Och du kommer att påminna oss framöver och i den här församlingen be att du påminner om dessa personer som inte finns här men som du bär på ditt hjärta, som du söker efter. Som du säger till oss, be att Gud sände ut skördarbetare till sin skörd. Be att Gud sände ut människor som letar efter de förlorade. Som inte glömmer bort dem som inte är ibland oss. Herre, ge oss mod, ge oss kraft att våga bry oss. Att göra hembesök, att söka upp människor, Herre. Att ringa till dem, att smsa dem, att på olika sätt höra av sig till dessa. Visa att de är viktiga, att de inte är bortglömda. Vi lever i ett kallt samhälle där ensamhet är bland det. Ja, det svåraste här. Det är en folksjukdom skulle man kunna säga. Vi som församling är kallade att bära varandras bördor. Och du säger att om vi uppfyller din lag att visa varandra kärlek så som du har visat oss kärlek så kommer hela världen att förstå att det här är sant. Evangeliet är sant. Församlingen är världens ljus. Det är mission på riktigt, Herre. Så jag ber för mina syskon här idag som sitter här inne. Ge dem kraft, ge dem initiativ, ge dem påhittighet och ge dem ett hjärta för alla de som inte finns. Påminn dem om deras vänner, Herre. Syskon i tron och andra också som ännu inte har riktigt förstått vem du är och vad tron verkligen handlar om. Tackar för ledarskapet i församlingen, Herre, för Erik och hans fru och för Ida, Herre. Jag ber dig om kraft, Herre, om mod, om påhittighet, Herre, initiativförmåga, Herre, för att nå Tingsryd med omnejd. Med ditt rike, Herre. Låt oss tillsammans få visa vår kärlek genom att vara villiga att bära mångas bördor. Och är det vissa som bär på väldigt tunga bördor, så får vi tacka dig för att vi är många som kan bära också. Vi kan vara ett helt bärarlag kring de människorna. Tack Jesus. I dina händer överlämnar vi våra liv. Tack Herre. Amen. Tack Jesus.